Välkomna till den 20:e predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till det 10:e kapitlet och jag ska strax läsa upp de 13 första verserna från det kapitlet. Men låt oss först samla oss i bön. Må nu hoppets Gud fylla mig med all glädje och frid i tron, så att jag överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Aposteln Paulus skriver från och med Romarbrevet 10, vers 1. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus? Eller, vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Så skriver aposteln Paulus om sitt eget folk, judarna, som fått så mycket utav Guds nåd och välsignelse. Gud hade ju vårdat sig särskilt om detta folk, mer än om alla andra folk på jorden. Ändå såg nu Paulus hur de allra flesta av det judiska folket, hans bröder efter köttet, föraktade Kristus som kommit för att frälsa dem och alla övriga världens folk från deras syndaskuld. Och detta plågade Paulus. Han öppnar sitt hjärta och berättar hur innerligt han önskar att de ska bli frälsta. I det föregående kapitlet gick han till och med så långt att han skrev att han är i ständig vånda och önskade sig själv bli fördömd och skild från Kristus om det skulle kunna hjälpa hans landsmän efter härstamning. Det var i kapitel 9, vers 1 till och med 3. Men det är förstås något som inte är möjligt. I predikans första del ska vi nu smärtsamt påminna oss om att också våra landsmän går förlorade. Vi har också landsmän efter härstamning, nämligen alla de människor som bor och vistas bland oss. Det svenska folket kan på ett sätt liknas vid det judiska. Liksom judarna haft barnaskapet och härligheten förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Har vi haft evangeliets ljus lysande i vårt land under hundratals år, kanske starkare än i de andra gamla kristna kulturländerna? Generation efter generation har fostrats med lilla katekesen, där den bibliska läran som mästerligt blivit sammanställd. Men vad ser vi idag? Hundratals svenska själar faller varje dag ner i helvetet. Vi har fått nåden att vakna upp till en ny nådens dag idag och kan ännu en gång få lyssna till Herrens heliga ord. Men många av dem som levde ännu igår har inte vaknat tillsammans med oss nu på morgonen till en ny dag. De har under natten lämnat detta jordeliv, och de allra flesta av dem, ja, de allra flesta av dem befinner sig nu sedan några timmar tillbaka i evig osalighet. Kan vi slå oss till ro med detta? Eller har vi Paulus nöd för dem? Försöker vi nå dem med frälsningens ord medan det ännu heter idag? Det ringde på min dörr för några år sedan. Jag väntade ingen på besök och undrade vem det kunde vara. Jag öppnade och framför mig stod två Jehovas vittnen. Dessa vittnen, som inte har något frälsande budskap att ge, överträffar med bred marginal oss kristna när det gäller att sprida sitt budskap. Och ändå är det vi som blivit delaktiga av evangeliet. Det är lätt att bli missmodig när man tänker på alla förspillda tillfällen till vittnande man har skuld till. Det är lätt att bli nedstämd då man undrar varför man inte är ute mer på gator och torg och vittnar och bjuder in människor till gudstjänst. Det är förskräckande att tänka på att vi en gång ska avlägga räkenskap också för hur vi förkunnat hans härliga gärningar, som ju är alla kristnas plikt att göra, prästers som lekmäns. Men Jesus är vår hjälp även här. När vi känner oss svaga och misslyckade ska vi minnas att det sägs om honom i Matteus 12:20. Ett brutet strå ska han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka. Nej, han vill förlåta, upprätta och stärka oss. Genom förlåtelsen, fridens och glädjens evangelium, vill han göra oss till trygga och trosvissa Guds barn, till modiga bekännare. I Jesus Kristus äger vi allt. Så till predikans andra del, lag och evangelium. Åter till judarna. Det var inget fel på deras vilja att bli rättfärdiga inför Gud. Paulus skriver i vers 2: jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. Vad var det då som var fel i deras strävan? Paulus fortsätter vers 2 och 3. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Liksom Paulus själv tidigare hade gjort, då han ännu var en farisé som ivrade för Gud och var i fråga om rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man, så gör judarna misstaget att tro att de genom laggärningar kan bli rättfärdiga inför Gud. Detta är egentligen inte bara ett kännetecken för judendomen, utan för all religion överhuvudtaget, förutom kristendomen. Det finns till sist endast två religioner i världen. Lagens religion och evangeliets religion. Lagens religion anvisar goda gärningar, religiösa övningar, metoder och tekniker som vi människor ska underkasta oss och följa för att bli frälsta. Den talar kort sagt om vad vi ska göra. Hit hör förutom judendom också islam, hinduism, buddhism, new age och alla andra religioner. Hit hörde även Paulus före sin omvändelse. Evangeliets religion talar istället om för oss vad någon annan, nämligen Jesus Kristus, redan har gjort för oss, för att vi ska bli frälsta. Evangeliets religion är den sanna kristendomen, den som har som sitt centrum Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse. Det som vi skulle ha gjort vad gäller buduppfyllelse, det har Jesus redan gjort för oss i vårt ställe. Han har uppfyllt lagens alla krav på oss. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror, som Paulus skriver i vers 4. Aposteln visar sen att redan Mose talat om dessa två olika sätt att försöka nå rättfärdighet inför Gud. Lagens och evangeliets. Han skriver i vers 5: Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Detta första citat om att den rättfärdige ska leva genom lagen är hämtat från tredje Mosebok 18:5. Men så fortsätter Paulus med ett nytt citat. Ord hämtade från Mose avskedstal till Israels folk på Moabs hedar. Femte Mosebok 30, vers 12-14. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem kan stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem kan stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. Vi ska nu i predikans tredje del se lite närmare efter vad Paulus menar med att citera det senare stället om att ordet är oss nära. Låt oss förflytta oss till Moabs hedar, strax öster om Jordans mynning i Döda havet. Året är 1406 före Kristus och Mose ska strax dö. Då håller han sitt avskedstal till folket. Genom Mose utlovade Herren välsignelser över Israel och förbannelser över dess fiender. Men bara på villkor att folket, som det står i femte Mosebok 28:10, lyssnar till Herren, din Guds röst, och håller hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok och vänder om till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Och sen i andra Mosebok 30, vers 11, så säger också Mose att det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det bud som Mose här ger till Israel syftar på läran om liv och salighet som han omtalat i 5 Mosebok 30 vers 6 och i vers 16. Det är uppenbart att budet i sin bokstavliga och närmaste betydelse syftar på lagen, att Israel ska älska Herren av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Mose säger ju också inte mindre än 3 gånger i vers 12-13 att det handlar om att följa det. Men därutöver innefattar detta budet även vad som i övrigt lärts i Moseböckerna om liv och salighet, nämligen underbara löften, profetior, liknelser och undervisning om den kommande Messias. Ibland har ordet lagen på hebreiska Torah denna vidare betydelse och innefattar inte endast lagen i strikt mening, det vill säga Guds budord, utan all Guds undervisning, alltså även evangeliet. På grund utav denna senare vida betydelse tar Paulus Moseord om budet som inte är långt borta som en syftning till evangeliet om Jesus. Han skriver som sagt i Romarbrevet kapitel 10 vers 5 till och med 9 att Mose talar om 2 vägar till frälsning, lagens och evangeliets. Citat: Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Slut på citat. Lagens väg till frälsning är stängd för människor som är syndare. Den är därför för svår, för att uttrycka det milt. Men Mose säger att det bud som han idag ger Israel inte är för svårt. 5 Mosebok 30, vers 11. Paulus ger, som vi hörde, Mose ord om att ordet inte är långt borta, varken i himlen eller på andra sidan havet. En mycket djärv kristologisk tolkning. Sedan han lärt känna Kristus, sedan täckelset blivit undanryckt från hans ögon, han uttrycker ju sig på ett sånt sätt i 2 Korintherbrevet 3:14, ja, då har det gått upp för honom vad Mose djupast sett menade med sina ord. Gud har på förhand genom Mose velat tala till oss om Kristus och om den rättfärdighet som kommer av tron på honom. Ingen behöver fråga i sitt hjärta, vem kan stiga upp till himlen? Det vill säga för att hämta ner Kristus. Kristus har ju själv kommit ner till oss och genom inkarnationen tagit sin boning mitt ibland oss. Inte heller behöver någon fråga, vem ska stiga ner i avgrunden? Det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Kristus är ju inte mer i dödsriket. Han är uppstånden och så som sådan närvarande mitt ibland oss. Genom inkarnationen och uppståndelsen är Kristus nära oss. Han är omedelbart inpå oss. Paulus tolkar alltså 5 Mosebok 30, vers 12-13 som en undervisning om Kristus. På liknande sätt tolkar han 5 Mosebok 30, vers 14 som att det ord Mose där talar om är ordet om tron. Kristus har kommit från himlen. Han är uppstånden från de döda. Frälsningen är för handen. Och ordet om denna frälsning är oss omedelbart nära. För att framhålla hur nära detta ord är oss använder både Mose och Paulus uttrycket att ordet är i vår mun och i vårt hjärta. Mose skriver att vi därigenom kan följa det. Och Paulus skriver att vi genom att tro och bekänna detta ord blir frälsta. Det är livets och välsignelsens väg i motsats till dödens och förbannelsens väg. I slutet av vår text har vi ett av Bibelns allra tydligaste beläggställen vad gäller Jesu gudom, att han är Herren, den enda sanne guden. Paulus skriver i vers 9-13. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I vers 9 skriver Paulus att var och en som bekänner att Jesus är Herren ska bli frälst. Och för att belägga detta påstående citerar aposteln sen i vers 13 ett bibelord från Joel 2:23. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Om man sen slår upp detta bibelställe från Joel 2:32 så ser man att det är åkallandet av det högheliga namnet JHVH, Herren som frälser. Jesus är alltså Gud själv, den enda som kan frälsa. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.